Okej, okay. We are live.
Mm.
Ge oss ett intro.
Här kommer ett intro. Jag gråter när jag läser sportsidorna. Jag blir så rörd. De vinner. Det är vad de gör i sportens värld. De vinner. Ibland förlorar de. Då gråter jag inte. Men när de vinner, då gråter jag hejdlöst. Mina barn ser undrande på mig. Jag säger att jag tycker det är så underbart när människor vinner. Då går de och jag sitter kvar där med tårarna rinnande ner i tallriken. Ett helt fotbollslag har vunnit. Kan det vara bättre? En massa tjejer tillsammans som har vunnit över en massa tjejer som har förlorat, visserligen. Men de vinner kanske nästa gång. Och så får någon i USA gråta. Och jag menar, när bollen river upp gräset och matchen är slut och USA har vunnit finalen. Jag gråter. Det är bara så. Jag gråter när folk vinner. Och med det så säger vi på något sätt välkommen åter till podcast Radikal, till fotboll Radikal-gänget, om man med ett gäng menar två personer, det vill säga Johanna Frändén och jag som är Simon Bank. Du, känner du igen min lilla introdikt?
Det kändes lite bekant ett tag. Först kände jag, är det Ulf Lundell? Sen tänkte jag, är det Carly Lloyd? Så att jag är någonstans däremellan.
Ja, det är helt rätt vad det var. Det var faktiskt de gjorde den tillsammans. Så var det.
Ja, okay.
Ulf Lundell och Carly Lloyd.
Det är en annan podd. Den enda andra könsblandade fotbollspodden.
Ja, faktiskt. Faktiskt. Mm. Den finns på Kiviks marknad.
Där poddar finns.
Ja, du, vad har du gjort idag?
Jag har varit på VM-final, men säg vem du var.
Ja, det var Ulf Lundell såklart.
Var det?
Ja, absolut.
Nej?
Jo.
Han gråter och inför sina barn. Är det här vardagar? Är det den boken eller en gammal?
Det är en gammal pärla i samlingen faktiskt. På den tiden som han fortfarande hade barn att gråta inför.
Ja, det lät inte som att han skulle ha det nu. Det just var Ulf Lundell.
Det var klart att det var Ulf Lundell.
Så jävla sjukt. Mm. Skvaller, kolon. Jag bläddrar lite här. Jag förekommer faktiskt i hans näst senaste roman, vet du det?
Det hade jag aldrig hört. Nej. Varför berättar du inte sånt för?
Vad sjukt att jag inte har gjort det. Ge mig lite tid så ska jag hitta det också. Det var inte något jättesmickrande. Och det var verkligen bara i förbifarten. Han har tittat på en Champions League-match. Och läst Johanna Frändén. Det var faktiskt när Barcelona skickade ut PSG. När de vände La Ramontada.
Mm.
Och stör sig väl lite, tror jag, på att jag säger att det var en sjuk vändning och fantastisk match.
Men det var ju inte.
Nej, men alltså, han menar på att det var ju fusk där vid något tillfälle när det är någon frispark som inte skulle...
Eller är känslig för fusk.
Ja, men han är inte heller nöjd med vad Lagerbäck säger, som jag antar sitter i studion då. Ja, jag vet inte, jag bara fick detta mejla till mig av en person. Jag tänkte, nu kommer det väl till en 50...
Ja, just det.
Nej, du är med.
Men det var bara Carly Lloyd som hörde av sig.
Men det är tydligen helt normalt att jag gör det nu för tiden. Eller nu för tiden, överhuvudtaget. Jag återkommer i slutet av sändningen och ser om jag hittar det. Men det var faktiskt lite konstigt faktiskt.
Det finns alltid en känsla man blir citerad i, eller omnämnd i böcker såklart. Det är något alldeles speciellt med det.
Det kommer aldrig gå bort?
Nej, det kommer aldrig gå bort. Jag vet, mitt senaste exempel var jag fick Elisabeth Åsbrinks bok om Alexandermorden och Lars Norén-pjäsen, där 7-3-pjäsen, en fantastiskt fin bok som liksom analyserar och går igenom hela resan fram till katastrofen. Och jag fick veta om att jag faktiskt var omnämnd i den. Jag recenserade ju 7-3-pjäsen och var ganska nöjd. Jag liksom arbetade mig fram långsamt genom boken och är rätt förtjust i att känna att min recension var rimlig och bra och sådär, och spelade ganska bra med narrativet i själva boken. Tills jag kommer fram till sidan 267 och sådär, blir ganska full av mig själv och känner att nu jävla kommer det här med grejer. Och ser att hon citerar Simon Banks recension.
Gordons okända brorsa.
Just det, då sjönk jag lite. Du var i alla fall rättstavad av i Lundells bok, antar jag.
Ja, han har en bra redaktör kan vi säga. Så här skrev han, nu har jag letat fram det. Barcelona snuvade PSG på en plats i kvarten Champions League igår genom att fuska sig till en straff. Johanna Frändén anser detta vara en enorm bedrift. Gamle Lagerbäck däremot är jävligt förbannad. Han anser att matcher ska videogranskas efteråt och uppenbara fuskfall ska bestraffas. Då kommer fuskarna att sluta med sina löjligheter. Själv anser jag att alla idiotöverbetalda fotbollsspelare i världen ska tvingas se på minst 3 rugbymatcher varje säsong. Där är det max kroppskontakt. Aldrig något gnäll. Mycket sällan tjafsiga bråk. Mina 3 sekunder i Ulf Lundells universum.
Ja, du ser. Mm. Och Ulf Lundell är lite äldre än de flesta av de som lyssnar. Det var, han har sina klara gubbkvaliteter faktiskt.
Ska du berätta vem han är? Okej, men vi spelar in detta exceptionella avsnitt som kanske inte riktigt kommer följa ordinarie, eftersom vi ju egentligen har ett uppehåll. För att vi har slagit ihop, dragit igen, klubbat ihop, vad säger man? Knutit ihop säcken.
Just det, säcken är ihopklubbad, ja. Så är det.
Vi i Lyon har tittat på en VM-final och från den kommer du att ta med dig vad?
Nej, det blev ju inte så mycket final som uppvisning. Det är klart att det var väl som det blev på något vis, att det är en VAR-granskad straff såklart som blir nyckelmålet i matchen, symboliskt eller poetiskt nog efter ett VM som det här. Men om man tittar på finalen så fanns det egentligen bara ett lag på planen. Det var så, det var en ytterligare en slakt av detta beundransvärda lag av atleter, tror man kan säga. Mm. Det är en fruktansvärd fart i det där laget. Och enormt många stora, starka profiler såklart. Det kändes egentligen, alltså undantaget kanske matchen mot Frankrike, så kändes det som att det aldrig var någon tvekan om hela turneringen, vilket lag som var bäst.
Nej. Jag gick lite till match med känslan, hoppas att det inte blir utklassning. Lite under förevändning att det vore tråkigt för matchen och så. Men sen så inser jag att jag också någonstans fortfarande går runt och bär lite på den här skamkänslan för damfotbollen. Hoppas det inte blir utklassning, för det vore så tråkigt för damfotbollen. Och det blev ingen utklassning. Det var Holland höll undan i en hel timme från den amerikanska offensiven. Och så känner någonstans så här, men idiot, det här, efter det här mästerskapet behöver man ju inte tänka så länge. Man behöver ju aldrig bära damfotbollen som gren på sina axlar liksom. För att den klarar sig själv, så att säga.
Den står där stark. Jag tänker på det som Megan Rapinoe, som ju var poster girl, känns fel, men det är väl så man säger, antar jag, i någon sorts könsneutralitetens namn. Vad hon sa till när hon kom in på presskonferensen efteråt. Hon slog sig ner, hon var sen efter hon var på dopingkontroll, började med att slå sig ner, slå ut med armarna och säga I killed doping. Och sen så sa hon just det där att
det är Zlatan fast bättre.
Lite så faktiskt. Det är sådär att hon sa inte att Megan Rapinoe dopar sig, inte dopingen Megan Rapinoe var sig, men hon skulle kunna ha sagt det. Men hon var inne på det att vi måste lämna de här gamla debatterna nu, det här liksom om att det har inget marknadsvärde och bla bla bla, utan att det har kommit, what's next? Hon var inne på det. Det är klart att det kommer att finnas en marknadsdiskussion, men lite så kan jag känna kring det där också, som du är inne på, med att man måste skydda den här sporten på något sätt, eller mot dess fiender, för den står ju på väldigt många egna ben nu efter det här mästerskapet.
Det är väl mer den här känslan att varje, fram till nu så har liksom varje målvaktshavla, varje liksom enskild tabbe, varje utklassningsresultat har alltid slagit tillbaka mot på hela sporten. Mm. På ett sätt som ju är helt brutalt, om man tänker efter. Eller brutalt, alltså den känslan är ju helt sjuk, för det behöver man ju aldrig känna i några andra sammanhang, att det slår tillbaka på så många. Man är själv ansvarig för att göra en tabbe såklart, eller laget kan göra en dålig insats och så. Men det också var lite nostalgiskt att sitta där och tänka att här gick jag och trodde att det skulle bli en pinsamt ojämn final och att folk skulle få vatten på sin kvarn. Nu behöver man inte riktigt som nostalgiskt på så sätt, att det var kanske sista gången man kände så. I will miss it!
Ja, men lite så. Där får vi ju ändå lyfta Thailand som höll den konservativa fanan högt. Som visade inför alla sina fans att ja, alla ni som hatar kvinnor tycker att man inte ska spela damfotboll. Titta där. De höll sin 13-0-fana högt.
Du tyckte att de gjorde en insats för Sverigedemokraterna, SD Thailand, utveckla.
Ja, men just det. De åkte till VM och visade att damer kan spela fotboll. Ungefär så. Toppen för alla könskonservativa. Det är min poäng. Nej, men det var väl en... det blev den final som väl på något sätt var väntad ändå. Det var en utklassningsseger, men bara med 2-0. Lite som där, det som du är inne på med att man inte kanske behöver oroa sig längre. och tänka att det är inte så det funkar längre. Jag brukar ha den här tanken med Champions League-finaler eller alla de bästa spelarna spelar, att jag förr kunde jag tänka att det kan bli 0-0 och så. Nu vet man att det blir aldrig 0-0 matcher längre, för att spelarna är för bra för det. Mm. Även 0-0 matcher så blir det alltid någon enskildhet som gör att det är någon enskild prestation som gör att målen kommer att komma så där. Så kan jag känna lite här också, att man behöver inte längre gå runt och tänka att nu kommer det bli katastrofer eller jättesupersvaga insatser och så. Spelarna är för bra, lagen är för taktiskt slipade, inramningen är för stark och så.
Enda gången jag har känt så, det var väldigt skönt i och för sig under VM, det var ju när Sverige mötte Kanada i åttondelsfinalen och Kanada jagat mål, och då satt vi på Parc des Princes och då kände man ju, det blir inga mål här, för de har faktiskt inte kvaliteten. Det har de ju på en bra dag, men de hade verkligen inte det då. Sverige och Nederländerna var ju också 0-0 vid full tid. Mm. Hur mycket tänkte du på idag att Sverige hade kanske kunnat göra något i den här finalen? Är det en illusion?
Nej, jag tror inte att det är en illusion. Det var ju lite som snacket gick efter Sveriges semifinaler, när man hade sett båda semifinalerna. Showen, den fantastiska matchen mellan USA och England med så hög kvalitet. Och sen det som var, antar jag, för en neutral betraktare, att sömnpillerna i Sverige möter Nederländerna. Och snacket då, man lyssnade på engelska kollegor och jänkarna och sådär, var ju att det där var den moraliska finalen. Det var två lag som spelade en oerhört mycket bättre fotboll än vad Holland och Sverige gjorde. Mm. Men så funkar inte fotboll. Varje match är sitt universum, och om Sverige kan någonting så är det ju att organisera sig, att vara defensiva och att hota med väldigt små medel. Så att de hade, jag tror inte att de haft chansen mot USA, men de hade säkert kunnat stabilisera matchen, det tror jag.
Mm. Tillbaka till Rapinoe, som ju har varit huvudfigur från start egentligen den här turneringen och verkligen tog det hela vägen in i hamn. Det har varit mycket så här amerikanska sagor eller ansatser som verkligen har gått till hela vägen på något sätt. Det har Rose Lavelle, som har varit lite ett utropstecken, fick göra mål i finalen, och Alex Morgan fick orsaka en straff i alla fall. Megan Rapinoe gör första målet och sitter och säger att hon dödade dopingkontrollen och så. Jag försöker så känna av dosen av hur trött man är på den här amerikanska historieskrivningen och hur uppfriskande det är, för att den är ju så ovanlig i fotbollen, då menar jag herrfotbollen. Och nu är jag kanske nere på 60-40, men jag tycker fortfarande att det mest är lite jobbigt med USA. Men jag vet inte om det handlar om så här dålig svensk eller europeisk avund, eller om det är så att man, ja, att man känner sig lite hotad på sin egen plan här, om du fattar vad jag menar.
Det kan säkert vara, sen så finns ju hela tiden aspekten. Jag menar, jag minns i Brasilien-VM på här sidan när USA gjorde succé, och det var liksom George Washington eller möjligen Benjamin Franklin citatet som de hade som sin slogan, om att det bästa sättet att förutspå framtiden är att skapa framtiden.
Mm.
Och man satt, om man älskar det amerikanska laget som var så frejligt och utmanande övermakten och så, och publiken som har liksom rest ner från USA och står och skriker sitt USA, USA och I believe that we will win och allt vad det är. Och man tyckte det var charmigt och härligt, men det gjorde man för att det var ett underdog-perspektiv.
Mm.
Och man hade den totala ofrånkomliga känslan av att gud, och vi kommer hata dem när de vinner.
Mm.
Och det finns, alltså man är tvetydig till, eller tvehågsen eller vad det nu heter, inför det amerikanska laget också. Ambivalent är precis vad man är. Polyvalent. Mm. Är man i sin ambivalens. Att det finns jättemycket att tycka om med
högskolepoängfnisset. högskoleprovfnisset.
Det ska inte underskattas. Orddelen. Vad hade du på orddelen?
Nej, man får inte något enskilt. Man får ju bara på hela skiten.
Man rättar själva.
Ja, okej. Okay. Jag vet att du och jag hade samma resultat på högskoleprovet. Nu går vi vidare.
Ja, men det är så fascinerande, för att det är ett lag där man tycker väldigt mycket om de enskilda individerna och sådär. Och man kan tycka om alla olika delar var för sig egentligen. Men klumpar man ihop alltihopa så finns det någonting som ju skaver. Kanske just för att man vill gärna berätta sina egna historier kring fotboll. Och de har redan färdigpaketerat sin berättelse från start. De har bestämt sig för hur deras framtid och berättelse ska se ut. Och sen så skriver de den själva också.
Mm.
Och så får man bara vara en enkel konsument ungefär.
Just det.
fullt i linje med konsumismens regler och doktriner.
Men att de har sin attityd och så, det kan jag köpa. Med tanke på att de är så dominanta ändå historiskt. Det som nog stör mig mest, eller det som kommer bli ett fortsatt problem, är att de spelar en helt egen fotboll. Som på något sätt känns som att den har ganska lite med europeisk fotboll att göra. Mm. Att de har lärt sig fotboll helt utan att utgå... Alltså de behöver aldrig anpassa den efter hur fotboll spelas i Europa. De har inte gjort det liksom. De spelar på ett helt eget sätt på ett väldigt... De är som gymnaster nästan. Mm. Alltså, eller jag jämför det med en handbollsmatch häromdagen. Att man liksom bara står i nära straffområdet och passar lite till varandra. Mm. Och så gör någon en japan eller någon sån liksom variant och så blir det mål. Och sen så blir det ett mål till och så vidare. Men också att man känner att det finns inte... Ett amerikanskt herrlandslag i fotboll kommer ju ändå alltid ha sträv efter att bli liksom mer och mer lyckosamt och framgångsrikt genom att apa efter den europeiska varianten. Och här är det inte så. Är Europa redo att apa efter US, undrar jag?
Man har ju svårt att se det någonstans. Det finns någon sorts stolthet i den europeiska modellen. Men jag köper ju Spanien helt och fullt. Alltså det är det här med att... Det kom ju redan i första matchen. Däremot är det då tappert flaggviftande thailändska laget. Redan där så visar de att någon sorts brist på respekt för den europeisk kultur. De gör 13-0 och så firar de. Och får kritik för att de firar sina 12-13 och 0 mål så oerhört expressivt.
Och kanske också att de gör, de leder med 4-0 i halvlek. Och sen, nej, 5-0 kanske. Men de gör ju fler mål i andra halvlek liksom. Ja.
Utan att ha minsta respekt för att så här så lider vi inte hockey i Europa. Vi förnedrar inte en motståndare på det sättet. För att de förstår inte ens frågan egentligen. Vad fan är problemet? Vi var bäst. Mm. Det finns i själva spelsättet. De har ju på något sätt... De har förkroppsligat, för att ta en inte så framgångsrik slogan, droit au but, rakt på mål. Det är så, i varje situation så är det rakt in i pressspelet, det är rakt in i mål, det är rakt framåt. Mm. Hela tiden den liksom djupledsriktningen i princip i allting de gör. Mm. På ett sätt som man kanske inte ska göra i Europa. Och sen har vi också liksom de publikmassor de drar med sig, som inte är en traditionellt europeisk publik heller. Nej. Det är liksom familjerna, det är de unga tjejerna och killarna liksom i lagdräkter som bor på Marriott eller Radisson-hotellen och kuskar runt i Europa på fina flygbiljetter och ser 12 matcher under ett en sommarmånad i Europa. Övre medelklass och, eller kanske överklass till och med, som gör det på ett sätt som en europeisk publik inte gör. Nej. De gör sin grej och de förstår inte varför de skulle hoppa efter en europeisk kultur. Spelar ingen roll om de råkar vara 200 år gammal.
Nej, och så sitter de ju som ikväll, och jag har ju ändå varit runt och sett gängkarta på lite olika städer i Europa, eller i Frankrike. Men som ikväll, så, och då kan man väl köpa, för de har vunnit VM-guld. Det är klart att de tar över Rue Mercier, restauranggatan i Lyon. Men de gör ju också på ett sätt som verkligen signalerar att det här är, vi är hos oss nu.
On est chez nous, som man sjunger på läktarna i Frankrike. Vi är hemma här på bortaplan.
Precis. Hur du liksom det här absoluta skärningsmomentet mellan Europas, för att inte säga världens, kanske mest traditionella och gastronomiska matkultur, som ju ändå, vi är ändå i Frankrikes mathuvudstad, och Frankrike är världens matland, och de här liksom diademen med två USA-flaggor som sticker upp och alla USA-tröjor och allt det här, det blir ju en krock liksom. Man kommer ändå andas ut lite när de åker härifrån. Jag kan ändå känna att saker och ting blir som vanligt igen i Paris. Men också att de går runt och pratar med varandra, amerikaner, på sätt som att alla springer på någon som de gick i gymnasiet med hela tiden. Hi guys, how you doing? Och att det är väldigt mycket så känslan av att man är polare direkt, och det finns liksom inga artighetsavstånd, och det finns inget så här, det är bara så, det är jävligt familjärt liksom. Och hail till alla de som har gått på, amerikaner som har gått på massa av de andra matcherna. Mm. För det har de ju verkligen gjort, och de har ju höjt stämningen på många av dem också. Och maxat såklart sin Europaresa. Men det är lite samma sak där, att de liksom, de tar över lite grann på ett sätt som känns oeuropeiskt. Mm. Ja, jag vet inte.
Nej, det finns något där. Alltså, även i journalistiken. Jag egentligen upptäckte det första gången. Eller förstod omfattningen av hur den amerikanska sportjournalistiken ser ut. För den är inte heller kopierad från Europa, utan kopierad från andra amerikanska idrott. Jag vet, den var på VM i USA 2003. Sveriges förtrollade sommar där. Eller sensommar. Och man sitter där och ser på VM-matcher på amerikanska arenor med väldigt bra pressservice. Men den bestod ofta i att man kunde sitta där i sin pressbox, och så mitt i första halvlek så rusar någon pressmänniska in, löddrig om munnen, och ropar att oh, now that's the fourth consecutive games where Sweden scored four corners in the first 15 minutes. Och man sådär, jaha, sådär. Ja, det
är taktiken där, ja.
Tack så mycket.
Statistik-VM.
Statistikvurmen, och man märker på de amerikanska journalisterna som utsänder här att de till 90% så handlar de frågor de ställer om statistik eller om mentalitet.
Ja, just det.
Det är
inspiration.
Inspiration, mycket så. Det är där de jobbar, och det är ju fortfarande, kan jag tycka, i den på många sätt stockkonservativa europeiska fotbollen, är det också en frisk fläkt lite grann, än så länge.
Ja, det är det ju. Alltså, det är ju också någonting med att lyssna på spelare som drar vad vi kanske skulle kalla klyschor, men som uppenbarligen är så inövade och medfödda på något sätt. Så att, alltså, säger man 100 gånger om dagen att det viktigaste är att vinna, vi har bara kommit till Europa för att vinna, och det här, och då, det är klart att man gör det till slut då. Du har ju aldrig någon, jag har inte hört någon ställa frågan, och jag har inte hört ett enda svar från någon av de här tjejerna i det amerikanska laget som har varit, hur är pressen, blir det nervöst, hur ska ni hantera, utan det, efter matchen då till exempel så pratade jag med Alex Morgan, som jag har haft förmånen, får man väl säga, och prata med i mixade zoner, såklart. Så det är inte något liksom...
Ingen fika.
Nej, det är ingen fika. Men hon är liksom lyhörd och lyssnar och svarar väldigt, väldigt liksom noggrant, skulle jag säga, på frågorna. Och det är, och då sa jag så här, vad är det som gör att, eller frågan var, vad är det som gör att ni ändå klarar av det här med alla förväntningar och allt det där. Och då säger hon så här, att något i stil med liksom att we've been challenged by others, but we've challenged ourselves more. Och så tänker man så här, oh. Och så är man så här, ja, men det är ju så, det de har gjort. Det är ju antagligen precis det de har gjort, liksom. De har på något sätt höjt... De har inte åkt till VM som man själv kanske hade gjort, och den sitsen, och känt så här, okej, okay, nu är det liksom på en annan kontinent, och det enda vi vet är att de lagen har blivit mycket bättre. Vi fick stryk av Frankrike i januari, liksom ganska klart i en träningsmatch. Hur ska det här gå? Utan då har de liksom höjt sin mentala anspänning då, eller träningsdos, eller antal, vad fan vet jag, sit-ups i gymmet. För att det är så jävla gött att få en challenge.
Ja.
Hur ofta känner du så när du sitter och skriver en krönika? Liksom? Hanna Frendén är där och nosar lite på dina 3+ grejer. höjer du ribban då?
Alltså, just det är väl mitt normaltillstånd, skulle jag säga. men jag kan relatera oerhört hårt till det. Så där med...
Jag kan inte relatera till allt. Jag kan inte fatta hur man kan tycka att det är gött att folk är på väg i kapp när man har haft en sån liksom fri lejd i så många år.
Du har väl aldrig känt det, för guds skull. men just med klischéns retorik på något sätt, klischéns språkdräkt, så kan jag känna lite grann att den är ju till sin natur ganska liksom befriande och härlig om det är ens modersmål. Vilket den ju är för amerikaner i väldigt hög utsträckning i idrottssammanhang. Att det är det språket som finns. Mm. Det är det man pratar. Det är så man bottnar det fullt ut.
Mm.
När Phil Neville pratar om att en bronsmatch är en nonsensmatch, och att det bara vinsten och guldet som räknas, mot och bakgrunden att England har vunnit. Hur många VM-guld nu igen i fotboll?
Ja, det är någonstans mellan -1 och 0, eller hur det landar.
I damfotboll skulle jag säga att det är det. Och deras senaste fotboll överhuvudtaget är nu 53 år gammalt. Och de tar inte speciellt många medaljer heller, och har aldrig vunnit en medalj, eller vunnit en medalj i damfotbolls-VM förut. Då kan man tycka att den kanske inte riktigt bottnar i den behållningen. Och då skorrar det, och då skaver det, och då blir det ett problem. Jänkarna bottnar fullt ut i det.
Du var lite inne på, när vi satt på läktaren idag, eller efter matchen, att Megan Rapinoe är för dig vad Kylian Mbappé är för mig, nämligen den här känslan av att nu är det på gränsen till att bli jobbigt eller outhärdligt.
Mm.
Tyckte hon klarar hon det med den här dopingattacken? Eller blev det lite jobbigt i slut?
Liksom? Alltså hon pressar gränsen, så är det ju. Och man kan ju tycka, man kan ursäkta henne det nu. Hon är dräktig med she's drinking out of the keg of glory på något sätt. Och det får hon göra fullt ut. Och hon är en fullkomligt fantastisk karaktär, fotbollsspelare, förebild, ikon. Vad fan man vill liksom. Men det är ju alltså att det ligger ju lite och lurar att det kommer någon sorts bakslag i allt det där. Att det blir lite för mycket.
Mm.
Och hon är inte där än. Men hur länge var det Mbappé klarade sig efter VM? 8 månader? Vad sa du?
Ja, det var någonting sånt. Det var väl när han ställde sig och gjorde någon lite så utmanande gest mot publiken efter att de hade åkt ut mot Manchester United i Champions League. Så just var det ändå i ligamatchen efter, så var det lite så här, kolla, jag kunde göra mål.
Mm.
Då kände jag så här, malplacerat. Det här var inte riktigt, vi är inte riktigt där än.
Nej, och då säger jag att vi ställer klockan för Megan Rapinoe.
Ja.
Hon är världens drottning ikväll, hon har varit i en månads tid. Vi får se, 8 månader är rekordet. Vi får se om hon slår det.
Men nu kommer vi inte höra något från dem på ett tag igen i och för sig.
Nej, och alltså, apropå Megan Rapinoe så vill jag så här, ventilera lite en utmaning som jag kände att man stod inför det här VM:et då i sin roll som bevakare av det. Jag visste när man åkte VM att det här kommer att det kommer vara det bästa VM som någonsin har spelats. Det kommer att vara på en helt ny nivå. Det kommer att vara en hård konkurrens. Inget av det här har överraskat mig att nivån har höjts. Har man följt fotbollen de senaste åren så vet man att det rör på sig på så många håll. Det var bara gradskillnader i vad man förväntade sig vad det sen blev.
Men är inte den bästa finalen som har spelats, vill jag hävda?
Nej.
2011 var väl ändå
en sån fantastiskt, verkligen.
Hockeymatch på tal om andra sporter.
Och den vände också lite på hur man, alltså Japan spelar fotboll på ett helt nytt sätt. Den här passningsorienterade possession-fotbollen som var så oerhört liksom publikfriande. Och det har ju amerikanerna själva pratat om att det var en vändpunkt i ännu högre grad en OS-förlust mot Sverige. För att vi måste bli bättre på det vi gör. För att vi har hamnat efter i någon sorts fotbollsutveckling. Så nej, jag håller med. Det var en bättre final. Det var ju liksom jämnare, mer dramatisk och så på alla sätt. Men jag kunde känna så här att jag ville på väldigt många sätt åka till det här VM:et. Och jag visste att det fanns 1 miljard oerhört starka berättelser att berätta om kvinnokamp, om politik, om hela den här rörelsen som har lett hit fram. Och så, men jag ville inte att det fullt skulle skymma det faktum att det finns fantastiska fotbollsspelare här också. Att det är sport på en så hög nivå. Jag ville också väldigt gärna bara skriva om fotbollen som spelades. Och det gick väl sådär för oss.
Om man skulle liksom lägga på hög alla dokument och krönikor vi har skrivit, så är det ju... Det har varit ett väldigt fotbollradikal-mässigt mästerskap, kan man säga. Det har bara varit ett cash-in egentligen. Men jag håller med. Jag hade någon liten vision om att när gruppspelet är över så ska vi bara skriva sport. Men de hjälper oss ju inte riktigt. För att det är ju ett politiskt utspel inför eller efter varje match. Liksom. Och det är också någonting väldigt speciellt att ha att göra med fotbollsspelare som både är vanliga människor i grunden, men som är tillräckligt medialiserade, som nästan alla de här, inte alla spelarna i VM såklart, men någon i varje lag i alla fall, har ju fått så mycket frågor kring detta så att de har väldigt bra genomtänkta svar och har också hunnit organisera sig på ett sätt av nödvändighet såklart, men också för att de har fått, tror jag, väldigt mycket träning i vad som är viktigt och hur jobbigt har det varit att vara kvinnlig fotbollsspelare i Argentina eller Chile eller Thailand eller Japan eller vad du vill. Att det ändå är... Det har nästan gått att liksom vattna med alla de här... Eller vad säger man? Gödsla med alla de här utsagorna. Men att det har inte känts tråkigt och det har känts motiverat varje gång.
Mm.
Men det är klart att om framtida liksom, medieforskare går igenom vad vi har skrivit om det här mästerskapet, så kommer det vara en berättelse med lite olika variationer som återkommer. Och då är frågan, ska man banta ner på det och låtsas som att det inte finns?
Jag tror inte att det var möjligt helt enkelt. Jag tror att det verkligen är så, för just som du säger, att det är inte vi som berättar om dem, utan det är deras egna berättelser. De är så oerhört medvetna i vad som har hänt, och Jag tror att man kan liksom dra raka paralleller med, säg, det som kulminerar med MeToo till exempel, med att kvinnor världen över förstår att de sitter på någon slags vapen, att de har en analys färdig och att det fan är mig nog. Och man kan liksom jämföra, säg en högstadietjej för 20 år sedan som liksom upplever att
någon lärare, killarna tafsar på henne.
Ja, killarna tafsar. Någon lärare är lite grisig eller vad det är, lite sladdrig eller vad det nu kan vara och sådär. Och för 20 år sedan så kände varje 16-årig att det där var inte okej och det där var lite jobbigt och det känns inte bra i magen.
Men det var nog mitt fel.
Eller framförallt, du hade inget språk för det. Du hade ingen infärdig analys. Idag så vet varenda 16-årig tjej att det där är en härskarteknik. Mm. Det där är ett övergrepp, det där är en kränkning. Mm. Och så vidare och så vidare. Och språket kommer på något sätt, analysen kommer först och sen kommer språket. Och när språket sprider sig så föder den medvetenhet. Och det blir också ett motvapen i sig.
Mm.
För kan du beskriva för dig själv vad du varit med om och vad du har upplevt för någonting, så kan du också skapa en förändring. Och i fotbollen så, det är bara att titta på liksom vårt svenska landslag, hur oerhört många av de tjejerna som någon gång under karriärens gång så får de ett språk för att beskriva vad det faktiskt är de är med om. Och, eller har varit med dem. Och då blev de också feminister och kämpar och pratar om jämställdhet och lika rättigheter och vågar kräva sin plats och kräva sin lön eller vad det nu än är och så.
Men handlar inte det också om vad man har trott har varit normalt? För jag kan bara...
Är det normalt?
Ja, är det normalt? Nej, men jag kan bara gå tillbaka till när man själv spelade, alltså verkligen flickfotboll liksom upp till 15 års ålder. Jag tänkte aldrig någonsin då på att vi var diskriminerade på något sätt. Och det var vi säkert inte heller. Men det var ju väldigt tydligt att vi gick och tittade på herrarnas eller killarnas matcher och inte tvärtom till exempel. Och sen det här klassiska då, att man ärver dräkterna eller att man ärver tröjorna eller hela liksom matchställen. Och att det är inga konstigheter liksom. Man har aldrig fattat att det skulle vara något konstigt. Det kanske inte var i Ledala IF, verkligen inget ont om min gamla förening. Men att när någon helt plötsligt talar om för en, för det här är ju orättvist. Så börjar gå upp för folk och säga, ja det är ju faktiskt så här. Ja, du kan inte leva på 80 kronor om dagen när du åker iväg med ditt landslag. Nej, du har rätt i. Det kan ju inte göra. Jag har alltid tänkt att det är enda alternativet liksom. Att det, man utgår från det eller man förhåller sig till det. Och så får man höra från massa andra håll eller se massa andra landslag som fanns strejkar för att det ska sluta vara så här. Och då, det är som att det ger kraft till alla på något sätt. Nu är det nästan mer problematiskt för en damspelare att inte kunna ge ett bra svar på frågan, har du blivit diskriminerad? Mm. Vad tycker du om förslaget om lika löner från förbunden och så vidare? Alltså att man är mer efter om man inte kan säga någonting om det än om man har vad som för 5 år sedan hade varit en spetsig och kontroversiell analys av läget. Och jag tänkte faktiskt på det här om dagen. Hur mycket har MeToo spelat in i det här? Och kanske inte så mycket för mästerskapet hur det har sett ut. Säkert en hel del i hur spelarna uttrycker sig och vad man känner att vad man har utrymme att ställa krav på. Men intresset känner jag kring det här dammästerskapet, det har inte blåsts upp av att det har varit en kvinnosaksfråga, för så tänker inte alla. Men jag är ganska säker på att många av dem som tidigare har sett ner på damfotboll och inte haft några problem med att uttrycka det har blivit antingen lite försiktigare eller stumnat helt liksom. För man börjar fatta med alla de här historierna och med allt som man har hört från helt plötsligt från alla kvinnor i ens närhet de senaste 2 åren då, att vad fan, jag är kanske en del i någonting här. Jag kanske har beteenden och utsagor i min vardag som inte jag tänker så mycket på, som är självklara, för att det säger mina polare och så, som min pappa och så, men att det är inte så soft, och därför har det blivit extremt, skulle jag säga, lite hat mot spelarna i det här VM:et. Jag har knappt sett någonting, jag har inte fått några mejl, alltså det som man alltid får annars, det, ja, de kan ingenting, de är liksom, det är bara så här dåliga flator eller fula liksom manhaftiga hit och dit och så. Och nu har det varit i princip helt tyst, och jag menar, den tystnaden kan ju inte bara ha att göra med att det har gått bra för Sverige till exempel, för jag menar, det har inte gått bra för alla lag om du förstår vad jag menar. Det är som att det har varit väldigt lite, vad jag har hört i alla fall från spelarnas sida, attacker på sociala medier och allt det där. Tror du att det kan finnas en koppling?
Jag tror att det finns absolut en koppling där, att det blir Det har blivit så uppenbart för alla, tror jag. Och alltså den invändningen som jag kan ha stött på, och det är verkligen ett tungt empiriskt underlag, utan källa är väl någon sorts mailbox och sådär. Och det är väl den klassiska som man får på helsidan också ganska ofta, att man slutar blanda in politik i det här.
Mm.
Men hela den frågeställningen är ju så oerhört felformulerad, för att om det här VM:et har visat någonting så är det att det är politiken som kommer först.
Mm.
Alltså alla lagens viser som är liksom lite charmade och imponerade av, säg ett Chile eller säg ett Argentina, säg Italien, säg USA för all del, säg men de här stora europeiska, säg
Nederländerna,
Mm. Så har först någon sorts politiska beslut kommit och sen har framgångarna kommit efter det. Mm. Sen har de kunnat visa vilken potential de besitter. Alltså även om de ska förklara liksom USA, varför USA är bäst i världen, så är det många som liksom har forskat eller undersökt det där i USA som pratar om en lagändring 1972 när man klubbade igenom att det var förbjudet att diskriminera inom skolidrotten.
Just det.
Vilket gjorde att du fick då, alltså ett universitet eller en high school kunde inte liksom, de var tvungna att erbjuda möjligheter även för flickor och unga kvinnor att idrotta på samma sätt som killarna kunde tidigare. Vilket ju gjorde att den amerikanska idrotten på kvinnosidan exploderade.
Mm.
Och ja, men alla de här, att det kommit satsningar, politiskt initierade satsningar i Argentina med en hel kvinnorörelse, en bred kvinnorörelse, där man liksom tar strid för aborträtten eller för jämställdhet på arbetsmarknaden eller
mot mord och misshandel av kvinnor och sånt där.
Allt det där. Mm. Som spelarna själva också pekar på, att det var liksom en, dels skapat någon slags självförtroende och också skapat en, att de har lite ammunition i sin strid för sin rätt att spela fotboll och få i alla fall hyfsade möjligheter.
Mm.
Och att man har landat där att det är mer liksom kontroversiellt kanske för Leo Messi att inte skicka ut på sitt Instagram eller Twitter att nu är det dags att stötta damlandslaget än motsatsen.
Mm.
Så det, ja, politiken först, fotbollen kom sen. Och det är fullkomligt omöjligt att inte blanda ihop det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Futbolny radikal.
Okej, ska vi lyfta några höjdpunkter under VM? Jag har egentligen bara, jag tror aldrig jag har haft så få besvikelser med mig ut ur ett VM. Men det som hänger kvar lite grann för min del är Frankrike ändå. Besvikelsen att de åkte ut såklart mot USA och inte att USA blev kvar, för det var väl någonstans bra. Men dels var ju rädslan lite att nu kommer hela mästerskapet dö lite grann på hemmaplan. Alltså det kommer inte vara något drag på matcherna, det visade sig inte riktigt stämma. Men också den här känslan för att jag bor och verkar i Frankrike, att ja, men nu kommer inte hypen hålla i sig och så. Och det får man väl se vart det leder. Men det känns ju spontant som att reaktionen ändå varit väldigt positiva kring Frankrike, trots att det uttalade målet var att de skulle gå till final. Och det var också premisserna för att Corinne Diacre skulle få förlängt. Nu fick hon det i alla fall då, vilket jag tycker var helt rimligt. Hon har ju nästan bara börjat det här jobbet såklart. Men det som gör mig mest besviken med Frankrike var att de kanske spelade den bästa europeiska fotbollen. De spelar inte bäst handboll eller hockey, men de spelar bäst fotboll när de är riktigt bra. Och de har bäst kanske grundkvalitet. Men så har de också det här lite svaja franska psyket, att de inte riktigt grejar under press. Vilket, om man ju gillar nationella stereotyper, vilket vi ändå gör i den här podcasten,
alltid sysslar med,
är lite fint någonstans. Men, och det kändes som att, det är klart att Frankrike hade kunnat gå till final under andra omständigheter, men det var inte en jättechock att de inte lyckades under pressen, men att de var löjligt nära.
Mm.
Några andra lag som har gjort sådär avtryck i din hjärna?
Ja, alltså först skulle jag säga att vad gäller besvikelse, jag tycker inte att det alls är en besvikelse med Frankrike, för jag tycker att just apropå de nationella stereotyperna så har varit ett jävla succé-VM, får man säga. Alltså USA vinner.
Mm.
Det känns amerikanskt, eller hur?
Ja, det kan man säga.
Holland förlorar en VM-final.
Mm.
Det känns väldigt holländskt.
Ja.
Att Sverige tar ett brons.
Ja, det känns ju som, det känns ju lite som berättelsen om den svenska moderna folksjälen någonstans.
Att England på något sätt frälser sin hemmapublik men ändå inte får en medalj.
Ja, de kommer fyra, det är det de gör nu för tiden.
Att Frankrike kanske är det bästa laget egentligen, men saknar den där mentala hårdheten och åker ut mot en världsmästarnation.
Det har hänt förr också, är det det du försöker säga?
Det har hänt förut.
Mm.
Så att så sett så, ett extremt lätt tippat VM på det sättet. Alla gjorde det de alltid har gjort.
Mm.
Ingen stor besvikelse. Annars är det bara konstaterat att Tyskland i någon sorts jämnöjdhet kanske har missat att fotbollsvärlden har utvecklats så mycket och inte riktigt hänger med, väl hårt sagt, för de var ändå där och nosade så, men de är inte mäktiga Tyskland längre. De släpar lite efter. Kanske är det så att de på här sidan har ju haft såna enorma resurser och med akademin har lyckats utveckla det här lätt Pep Guardiola-influerade spelet och gjort det till tyskt och sådär. Och försökt göra det med lite mindre resurser på damsidan, men kanske inte riktigt haft varit redo för den. Den nya talanggenerationen är inte så stark och du har inga de här bärande halv ska inte säga, psykopatiska men enorma vinnarkaraktärerna, starka karaktärerna som hade alltid för.
Men
inte riktigt här nu.
Nej, men om vi sammanfattar Tysklands VM-år då, och då menar jag från förra VM, förra sommaren och fram till nu.
Mm.
Det här måste ju vara det sämsta cykeln i modern tid. Alltså herrlaget åker ut i gruppspelet, vilket ju är unheard of liksom. Mm. Och damerna går inte längre till kvartsfinal, vilket ju händer sällan också. Och att detta ska sammanfalla, det är ju inte, alltså det är antagligen det landet i Europa som borde ha sämst självförtroende just nu på fotbollssidan.
Ja, de har blivit utslagna av Sverige två raka VM.
Fan.
På herr- och damsidan.
Vilket öde. Skulle vi, har vi liksom täckning för att ställa till det så här för dem?
Jag vet inte, det är väl sådär järnmanstågen 40-tal. Nej, jag vet. Det är,
nej, det, tåget har gått, Tyskland.
Ja, du ser.
Mm.
Ingen får dubba programmet. Nej, och vi har inte ens pratat särskilt mycket om Sverige, men visst, visst känns det oerhört fint och lagom svenskt att kröna en VM-sommar med det som faktiskt är ett svenskt guld, det vill säga bronsmedalj.
Ja, ja verkligen. Alltså jag satt ju med det för att jag är i grunden pessimist och kände direkt efter semifinalförlusten att ja, men då slipper vi ändå bli förnedrade av USA i finalen, det kanske känns ganska bra. Och när det har gått nästan en timme idag så sa jag vadå till dig?
Hade inte svärt chansen här.
Exakt. För det var ju lite den känslan man hade. Mm. Man kände att här hade ju Sverige, alltså Holland löser det här så pass bra med att, nu var de heroiska tyckte jag i sitt försvarsspel idag. Men Sverige har ett bättre försvarsspel, alldeles oavsett. Mycket mer rutin framförallt och ålder och erfarenhet. Och bättre kontringsalternativ också än Holland. Ska man säga någonting om Holland, som jag ju ändå envisas med att kalla dem, så är det väl att de kom till VM med liksom en så glamour-trio längst fram. Och Janice van der Sanden åkte ganska så snabbt ur startelvan. Hon startade inte en match, vad jag vet, efter gruppspelet. Lieke Martens har varit likblek.
Leaky boom boom down.
Ja, hon gjorde en bra match i gruppspelet och hon var liksom sådär fantastisk, men hon har ju varit väldigt, väldigt osynlig efter det. Och Vivienne Miedema är kanske den enda som håller. Men hon kan inte göra allting själv. Så utifrån det kan man ju ändå konstatera att jag tror att Sofia Jakobsson och en liksom stångande, frustande Stina Blackstenius hade ställt till det mycket mer för USAs än fortfarande inte så ansatta mittbackspar till exempel. Men ja, vad fan känner det till att hålla på och fundera på det nu? Men nu gör jag det lite ändå, kände jag. Nu sitter jag här och tänker, tänk vad jag skulle ta med ett VM-guld nu. Hur sjukt hade det varit?
Ja, that's the spirit.
Ja, då hade det inte blivit en jävla podd inspelad, kan jag säga i och för sig. Så att
den ukroniska VM-podcasten.
Är det tänk om?
Det är tänk om-tanken, det är.
Ja. Ja, nej, jag vet inte. Jag är så jävla imponerad av Sveriges insats. Det är ändå en helt... Den är så helgjuten. Det enda som inte gick som det faktiskt borde är väl att de inte fick in ett mål på Holland efter 35 minuter. Mm. För då hade de vunnit matchen också. Mm. Alltså, nu blev det liksom mentalt jobbigt och ändå var så pass relativt mycket bättre i en ganska seg match. Men Sverige spelade ju liksom efter sina principer helt och hållet. Och Holland var ju helt... De var ju helt totalt ofarliga i en timme den matchen. Och att inte få ett mål där, det är alltså det enda Peter Gerhardssons gäng har misslyckats med på hela VM. Av vad man kan, vad som är rimligt att ställa som krav på dem.
Ja, och jag vill också lyfta Peter Gerhardsson såklart. Att vi har en förbundskapten med ett genuint, djupt känt kulturintresse. Som löper så djupt att han har lyssnat sönder sina öron och går med hörapparat för att han har varit på rockklubbar för mycket.
Ja, det är, är det någon form av tinnitus han lider av?
Ja, någon sorts sus i öronen, precis.
Ja.
Han älskar sin musik. Och det känns helt fantastiskt att han...
En annan som har sus, en annan svensk tränare som har sus, eller har någonting av den, det är Tony Gustafsson. Mm. Han gjorde sig inte av med sitt headset på hela VM. Jag tror att han kanske eventuellt sov med det. Du sa att han såg ut som en kontantkortförsäljare.
Alltså jag utesluter inte att det var det han gjorde under Sverige, någon sorts pauser och så. Och erbjöd folk 3 månaders abonnemang till pris då, för 10 spänn och sådär.
Du får ringa gratis till mamma, pappa och en person till.
Mm. Ja, det var fint.
Sveriges mest oskrivna VM-finalist och Sveriges enda.
Världsmästare i fotboll.
Ja, det är helt sjukt ju. Ja. Ja. Ni som tycker att vi har varit dåliga på att uppmärksamma detta, det handlar om att man får inte prata med assisterande förbundskapten i USA. Tony doesn't speak.
Just det.
Detta lite hyperbola inslag i USA har väl kanske täckning för det. Det också känns väldigt amerikanskt att man bara man bestämmer det och då går inte det att rucka på för att det kommer liksom några svenska journalister och tycker att det här hade varit en bra story för oss. Tony doesn't speak. Det blev ju lite buskis när det visade sig att det smittat av sig på Kanada. Mm. Som också har en assisterande svensk i André Jäglerts.
André Jäglerts?
Ja, som jag till och med sprang på efter Kanada, Nederländerna i Hans var det. Hej, får man prata? Ah, du får ringa våran presskille va? Så får han klara det. Jag bara, okej, vad heter han då? Så heter, ja. Skitsamma, han heter så och ringde honom och han på telefonsvararen sa han att hej, kan inte ta den här samtalet just nu? Jag är ute på resa. Jag tänkte, ja, I know that. I know you are, Scott. Men till slut fick jag tag på honom och då sa han, Andre doesn't speak. Mm. Och så sa jag, fast vi är från Sverige. Vi sa, yeah, but you can ask a question to our main coach. Ja, fast det är inte så intressant för oss. Nej, men det gick inte att rucka på det.
Nej, men man får förstå oss för att Kanadas landslag måste hålla journalisterna borta.
The Swedes don't speak. Så långt det går.
Ja, och då lite innan vi på något sätt kanske ska runda av en VM-sommar så får man också fundera lite framåt. Liksom, var ska vi ta vägen nu någonstans? Och jag tycker ur ett svenskt perspektiv så... Jag åkte i alla fall hit lite och tänkte att men nu framtiden har sprungit ifrån Sverige. Vi har ett ålderstiget, åldrande lag med nyckelspelare som kanske inte borde vara nyckelspelare egentligen längre 2019. Caroline Seger, Nilla Fischer och... Ja, främst de två kanske. Men som
Hedvig Lindahl någonstans också.
Ja, kanske. Hedvig kände sig fortfarande som en världsmålvakt kanske.
Mm.
Jag hade en känsla av att det här kanske är VM när Caroline Seger och Nilla Fischer blev lite avslöjade.
Mm.
Det blev de ju inte och det dansar vi ju på gatorna och hoppar i fontänerna för. Men det är ju inget som ger någon sorts trygghet inför de kommande åren. Så. Utan det måste komma nytt och det måste komma ungt. Det är ju kanske... Framförallt Stina Blackstenius som lite får bära det hoppet nu. Som jag tog något steg upp här i någon sorts världshierarki. Och visar att hon med självförtroende och tydliga ramar är en spelare som kan prestera på världsnivå.
Mm.
Men det behövs mer. Och att få fram det i en fotbollsvärld där allt fler stora nationer satsar väldigt mycket hårdare. Har en väldigt mycket bredare talangbank. Vi pratade om det lite grann förut här på väg in i studion. Om hur... Spaniens ungdomslandslag som alltså är det senaste året i princip har tagit ett VM-guld, två EM-guld, ett VM-guld och ett VM-silver för då U17 och U20 spelare på damsidan. Det är alltså Spanien som inte alls är någon stormakt på på seniorsidan än. Och så går de så här långt och pressar USA i ett VM-slutspel på seniorsidan. Det händer saker där ute och det kommer. You better start swimming or you'll sink like a stone.
Mm.
Som någon sa.
Mm. Pia Sundhage.
Just det.
Var det väl? Mm. Ja, precis. Men det är också då Alex Morgan rises to the challenge. Du får inte glömma.
Just det.
Mm.
Sant. Jag tror att en annan liten lätt framtidsspaning är att det har ställts så oerhört hårda krav på de som då är förebilder och fanbärare för damfotbollen. Att man ska vara så fantastiskt clean och förebild och politiskt engagerad och allt vad det är. Nu har vi fått ett VM som jag tror kommer vara då i någon sorts historiskt perspektiv framöver, som man kommer se som en epokgörande och som något som rev barriärer.
Du brukar ju vara lite emot det här att det finns historiska ögonblick. Du säger att det inte finns några fotbollen längre. Menar du att detta ändå är ett sånt?
Ja, det tror jag. För det är en större historisk rörelse. Det handlar mer om enskilda lag och sånt, tror jag.
Mm.
Då tror jag att historien går så mycket, den går alldeles för snabbt liksom.
Mm.
Det här är ju ett...
Det är för hela sporten liksom.
Ja, jag tror att man har kommit förbi alltså en punkt som man inte kan återvända ifrån på något vis. Det kommer ofrånkomligen bli så. Om 20 år så kommer damfotbollen vara ännu mycket större och... Vi kommer alltså säkert kanske följa Champions League på damsidan också och följa liksom internationella ligorna. Men de har stort intresse och de stora klubbarna kommer fortsätta satsa väldigt, väldigt hårt. Eller fortsätta, de kommer börja satsa väldigt, väldigt hårt på, även på kvinnosidan. Det jag tror vi kanske kommer kunna få se, och då vänder jag mot den vanliga historien. Jag tänker typ på det som hände i Tyskland eller i Berlin när Berlinmuren föll.
Mm.
Och du får in liksom 100 000 tyska bögar från det där.
Nej, det finns inga bögar på den sidan. Men okay.
Det fanns inte, men sen kom de till väst och blev kanske. Nej, och det blir liksom lite Sodom och Gomorra och man lever ut allt det där som man inte har kunnat leva ut tidigare.
Mm, just det. Också så det som hände, det som formade Barcelona efter fascismens fall.
Precis, och Madrid va? La Movida.
Ja, det var bara så här, nu vi har levt i liksom en fascistisk diktatur där kvinnan till att mannen och äktenskapet har varit sanktionerat av Gud. Och så plötsligt så släpptes alla droger fria och fortfarande, en dag i Barcelona kan du gå på porrklubb och se liksom samlag på scenen. Mm. Som ju är, och då tänker man så här, gud vad snuska, och efter dem är i Spanien. Nej, de är bara jävligt mycket mer extrema för att de har fortfarande väldigt många levande generationer som, för dem är den här största revolten mot staten och etablissemanget fortfarande.
Ja, man pratar om det som La Movida Madrileña också, att de, även i Madrid var det samma sak, och att man... Alltså nere i syd och så, att det finns fortfarande en sån sorts levande hippiekultur som lider lite av det. Att, det är, att man gick ner sig i knarkträsket och så där. För att det var, ja, man lever under en fascistregim under så många år, och sen när det väl släpps på, då jävlar släpps det på.
Det tråkiga effekten av det här är att man fick ju den här så kallade peruflauta-kulturen. Det som på franska kallas punkachien, alltså punkar med hundar.
Mm.
Den enda liksom, vad ska man säga, kulturen som inte finns i Sverige. Mm. Nämligen att punkar i Sverige upplever jag är oftast från ganska så städer- och medelklassmiljöer. Mm. Men här är det ju verkligen punkare, chefer och seriösa heroinproblem. De är väldigt många i Barcelona. Det är en tråkig estetisk utveckling av det hela. Det är kanske ett pris man behöver betala.
Ja, kombinationen är ett av tre kan man bära. Så har du antingen heroinproblem eller chefer eller punkfrisyr, det kan man liksom fixa. Har man två av tre så börjar det bli lite jobbigt. Har du alla tre så då är du illa ute på riktigt.
Ja.
Lite så känns det. Nej, men det, för att återkoppla och dra analogin helt i hamn, så tror jag att vi nu eller alldeles snart kommer vara redo för kvinnliga svin.
Mm.
Kvinnliga stora extroverta superpersonligheter som alltså inte bara är genuina förebilder utan som också tar plats, öser på, är divor och så vidare. När man väl får vara det så tror jag att det kommer stå i taket.
Dricka öl, kasta pil ut ur EU. De tjejerna.
Precis de tjejerna.
Uh-huh. Ja, nej, men de kan väl komma. Ska vi nämna, om jag bara tänker på top of mind, så tror jag att Nederländernas målvakt Sarifan Vendal. Den ligger bra till där.
Hon har det.
samspråkat lite med henne. Jag är ju nämligen också Sportbladets holländska expert, eftersom jag har rest runt och gjort dem på flera olika orter. Och frågade hon vad hon kunde säga om Sverige, framtida eventuell motståndare då i semifinal. Hon visste ingenting om Sverige, men hon hade typ hört att man hade en bra målvakt. Så jag kände att det där är en sån djup psykning. Och det är så fruktansvärt arrogant svar på alla andra var ju, Lika Martens var ju liksom, hon visste ju såklart mycket om, hon har spelat många av de här svenskarna, men känslan av att du är så före den här matchen att du börjar psyka ut dem via en svensk journalist.
Just det.
För annars så maskerar man väl över där och säger ja, men de är välorganiserade. Ja, det finns ju några grejer du alltid kan säga om Sverige. Ja. Välorganiserade, fysiska, bra försvar.
Bra svansar.
Exakt. Men det var inte hon. Så det skulle kunna tänka, det kan bli en riktig röv i framtiden att bevaka.
Det kommer få många sådana, tror jag.
Ja, vilka har vi med då? Nu känner jag bara så här, Alex Greenwood i England. Alltså, hon skulle kunna bli den här första som... Och, alltså som blir alltså någon form av Neymar, alltså hänger jättemycket på Ibiza och har liksom kommer hem med så här 15 pressskandaler.
Just det.
Ja, jag går bara på hennes lösa konferensen nu när jag vet inte, hon kanske lever ett väldigt lutherskt liv.
Jag tycker att jag har väl dömt människor för med tyngre eller lättare bevisningarna på lösa konferenser förut, så att det är... Jag köper det.
Ja, men de här du vet att hela Englands och hela Skottlands landslag hade ju med sig någon hemmabio så att de skulle kunna gå på Love Island under VM. Det är fan det bästa motgiftet mot alla de här PK-brudarna som vi har haft att göra med dag ut och dag in.
Det kommer komma motrörelse i alla fall, jag är tämligen säker på.
Och då kommer de åka till Ibiza och svina i ett hus.
Ja, för fan vad jag längtar efter det.
Mm.
Ge mig adressen.
Mm.
För det, ja, det som du ville på förut, att det är inte längre så att varje stort nedlag representerar damfotbollen som helhet. Det är inte så att varje enskild person som spelar damfotboll kommer att ses som en representant för hela sporten. Utan det kommer tillåtas individer, sådana som springer utanför follan och ställer till med ett sjuhelvetes kaos. Jag tänker att någon som gick långt före sin tid, som inte var ett svin, men om man ska plocka fram ur en svensk fotbollsbildskatt som aldrig blev... Så vill jag berätta just från VM 2003, det fantastiska svenska VM:et, när Carina Olofsson, reporter då på Göteborgs-Posten som jag bevakade, oerhört duktig journalist, som lyckades få igenom att skicka med en sån här liten kamera med någon av spelarna i laget för att ta lite bilder från insidan. Det var ju tiden före sociala medier, så att det fanns ett uppdämt behov av det.
Just det, man fick inte så här Kodak-kamera då?
Ja, antar det. Någon
digital.
Instagram kanske. Jag vet inte, Polaroid.
Just det.
Jag vet inte. Och när de får tillbaka kameran och kollar igenom bilderna så finns det en bild som sticker ut så oerhört, oerhört bra. Problemet med den är att den går inte att använda. På bilden så ser man den en av de elegantaste glidtacklarna i svensk fotbollshistoria. Den väldigt värna och stenhårda Jane Törnqvist, mittbacken.
Mm.
Som då efter någon segermatch där sitter i omklädningsrummet, lutar sig tillbaka på bänken, har just stoppat in en stor, stor snus och ger långfingret mot kameran med ett leende. Bilden publicerades aldrig, önskar så mycket att den hade gjort det.
Men har man den ändå i sitt huvud?
Man har den ändå i sitt huvud.
Mm, det var
den
fint nog.
Sitter fast. Tiden är mogen för Jane Törnqvist-bilder, är vad jag har sagt.
Just det. Men det som också kommer komma är också... Det är roligt om det kommer några polygascoin-typer såklart på damtiden. Det som ju antagligen kommer bli mycket betydligt vanligare är väl att det kommer bli en liksom uppfödnings...
Fuckning.
Ja, ett stuteri. Äggkläckningsmaskin, som du brukar säga, av extremt skyddade och rätt meningslösa och totalt oartikulerade fotbollsidioter.
Oh ja.
Där de kanske inte kommer ha någonting att säga, och där vi kanske, i alla fall om 15 år, kommer ha de första damproffsen som liksom inte har betalat en räkning när de går i pension, inte har någon koll på sin ekonomi, aldrig har liksom behövt styra upp med ett boende, alltså alla de där grejerna som man hela tiden hör från herrsidan, som gör att de herrfotbollsspelare, eller i alla fall de stora proffsen, oftast är barn mentalt, liksom alla i någon form av Jo Waldner-typer i så Peter Pan människor. Det är väl det kan man väl tänka sig nu, för nu är det ganska
Petra
många
Pan.
Petra Pan, precis. För det är rätt många av de här nu tjejerna som kommer skriva sina första proffskontrakt när de är 18 då, 17, 18, 19 någonting. Och inte ta några ansvar och inte avkrävas någonting i framtiden. Så att egentligen kanske den gyllene tiden är nu någonstans. Mm. Och att man ska liksom suga lite på karamellen och det faktum att det är så mycket bra, både bra berättelser men också väldigt mycket bra berättare. Mm.
Ja, alldeles snart. Vi lever i paradiset och snart är förlorat.
Mm.
Det är väl en passande slutvinjett för att få på svemen, tror jag.
Jo, det tycker jag absolut.
För bästa någonsin.
Ja. Vi har inga kulturtips och profiler heller. För att kasta in granen som profil.
Kasta in som kulturtips.
Ja, precis. Andreas Granqvist har ju alltså under då hela VM, kom det fram, och det här har ni kanske läst om ni läser sportbladet.se, uppdaterat sig och skickat uppmuntrande sms och kommunicerat med Caroline Seger, som förutom att vara hans homolog, det vill säga lagkapten, precis som han för damlandslaget, också är hans gamla klasskamrat. Vi konstaterade då, Simon, när vi åkte hem från matchen, att vi har inte riktigt, det har inte riktigt fått den uppmärksamhet det förtjänar. Det är inte bra med 5 tysta sekunder i en podd för att ta in det. Så vi kan bara konstatera att de har fan gått i samma klass på gymnasiet. Det är riktigt sjukt. Han har i alla fall inte då gjort det enkla och gått ut på Instagram eller någon annanstans och skrivit några pliktskyldiga. Det kanske han möjligtvis att han har gjort också. Men han har faktiskt kommunicerat och stöttat och gjort lagkaptensjobbet på ett alldeles föredömligt sätt. Jag älskar granen. Vilken man.
Man gör ju det, va?
Ja. Granen som aldrig barrar.
Exakt så.
Det är min profil. Veckans profil blir det.
Det får han ha. Mm. Kulturen har inte hunnit med, men vi kan ju... Jag vet inte. Jag tycker vi kan gå ut på det som väl symboliserar VMs slutvinjett på något sätt. Det här VM har slutat med USA som världsmästare. Ett flaggviftande USA som samtidigt är revolutionärer. De är dunderpatrioter och de är... de tyngsta kritikerna kanske av många andra sidor i USA. Så vi kan väl gå ut lite grann med ett par takter i alla fall ur den mest kända låten då, som är ett patriotiskt anthem, men egentligen såklart en oerhört sträng kritik av det som USA blev. Så en liten patriotisk visa helt enkelt.
Mm.
För USA, för världsmästarna. Här är alla socialdemokratiska ministrars favorit, Bruce Springsteens Born in the USA. Tack för VM!
Hej då!